Värvet görs i samarbete med Acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Eta Aftobus Universitet.
Varvet. 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 Varvet.
Hej! Många har sagt jättesnälla grejer om det förra avsnittet med Alex Schulman på till exempel Twitter.
Tack så hemskt mycket. Jag har nog tackat de flesta av er redan på ett eller annat sätt där. Men om jag skulle ha missat någon, tack, tack, tack. Så himla trevligt. Det finns någonting som heter Göteborgsvarvet. De gör att det blir svårt för mig att kolla vad som sägs om varvet. Så jag tänkte att vi skulle hitta en hashtag på just Twitter. För er som inte vet vad det är, jag är ledsen, nu blir det Twitter-lingo. Vi kör på hashtag värvet. Alltså en sån där staketsymbol och värvet helt enkelt. Tack på förhand för att ni skriver grejer där. Jag älskar det. Fortsätt gärna. Jag heter Snavla Triumph. Och jag i det här fallet är alltså Kristoffer Triumph. Och det här är fjärde avsnittet av Värvet. Idag med David Batra. David Batra är en av Sveriges absolut mest uppburna komiker idag. Och han har en film ute som heter Kvarterets gatan reser till Laholm. Saker som är bra att tänka på när du lyssnar på intervjun med David. 1. Jag bodde i Malmö tidigare. Jag refererar till min tid i Skåne någonstans. Ja, nu är det de här planerna. Så de kommer hela tiden. De gör också lite svårt för mig att klippa. Det är mitt i morgonrusningen nu tror jag. Dagen efter intervjun med David. Planen går och kommer hela tiden. Men man får leva med det. Men det blir lite konstigt i redigeringen. Eftersom ett plan, och det här visste inte jag. Men ett plan, det ändrar ton hela tiden. Så här. Någonting i den stilen. Till skillnad från en andning. Och det visste jag inte heller innan jag började med podcasten. En andning har samma ton hela tiden. Så man kan klippa i den var som helst. Till exempel har jag klippt i den här andningen. Nej, det har jag inte. Jag bara andades in snabbare för att illustrera min poäng. Men om ni sätter er och klipper mina andningar där så kommer ni att märka att man kan vara väldigt ovarsam med andningen. Det är intressant, kanske. Jo, jag har alltså bott i Malmö och det gjorde jag i min ungdom för att jag åkte dit för att studera. Blev kvar 93 till 97 ungefär. 2. Copperfields är alltså en nybörjar-stå-upp-klubb. Man kan vara rutinerad också när man kör där, men många nybörjare debuterar på Copperfields i Stockholm. Och det ligger ungefär på Sankt Eriksgatan. Är man intresserad av att testa stand-up så kan man kontakta dem. Ja, det kan vara bra att veta. Man kan också debutera någon annanstans, som till exempel på Big Ben. Det gjorde jag. 3. Jag pratar om brunnen. Och brunnen, det är ett sätt för mig att visa att jag kan det här med stand-up. Norra Brunn heter det egentligen och ligger alltså på ungefär Surbrunnsgatan i Stockholm. Punkt nummer 4. Datorn dog mitt under inspelningen. Jag hoppas att ni inte lider av det, men det gjorde jag. Punkt 5. Ja, jag ber om ursäkt att jag tar chansen att bli coachad av David i slutet av podcasten om sisådär 45-50 minuter. Eller 40-35 om ni lyssnar på 1,5 gånger hastigheten som jag brukar göra. Hur som helst, det blir lite mycket coaching. Men jag tycker det var härligt. Det var ett härligt snack så jag lät det vara kvar helt enkelt. Punkt nummer 6. David Batra säger någonstans att drivas av lust och inte av ångest. Och det är ett citat. Han citerar Kristoffer Appelqvist-intervjun, Värvet, avsnitt 2. Och har du missat de andra Värvet-intervjuerna så finns de antingen på iTunes eller på varvet.libsyn.com. /RSS. Ja, det var mina hållpunkter inför dagens avsnitt. Vidare kan jag säga att jag har fått superfina mejl. Alltså verkligen, nu har jag lossnat. Det är inte bara Josef Hedblom utan även ett par andra som har mejlat, till exempel en som heter Camilla. Mycket, mycket fint mejl. Tack så hemskt mycket, Camilla. Och tack ni andra också som har mejlat. Så, då kickar vi väl igång intervjun med David Batra. Är du uppvuxen i Lund?
Ja, det är jag precis. Uppvuxen i Lund. Och nej, vad ska jag berätta om den? Det var ju ganska harmonisk, får jag väl säga. Men jag hade en... Alltså min pappa är då från Indien och mamma från Sverige. Jag och mamma och pappa och en bror växte upp tillsammans helt enkelt.
Vad jobbade dina föräldrar med? Eller jobbade?
Min mamma var lärare och min pappa forskare.
Mm. Är de i livet?
Mm. Det är de, men pensionärer.
Vad forskar han inom?
I farmakologi, medicin.
Och hur var det att växa upp i Lund?
Nej, det var väldigt bra. Jag bodde ju i, nu sitter vi här hemma hos dig i ett radhus i ett klassiskt svenskt område, då Vällingby. Och jag växte upp in i något liknande, tror jag, i Lund. Och hade ju...
Vad hette
det? Linnero hette det. Och lätt att leka då med andra kompisar och inte så mycket bilar. Och man kunde... Lite idylliskt kan jag inte tycka själv att man växte upp i det här radhusområdet.
Jag läste på Wikipedia att du gick på någonting som heter Spyken. Mm. Det kom jag ihåg också från min tid i Skåne. Men vad fan är Spyken?
Nej, det är en helt vanlig gymnasie. Det finns tre i Lund. Spyken, Katte och Polhem.
Okay.
Och Polhem gick teknologiskt, de här teknisk-studenterna. Och så var det Katte och Spyken. Om man inte gick det så man fick välja. Och valde man italienska så hamnade man på Katte. Och valde man ryska så hamnade man på Spyken. Så då valde jag ryska just för att hamna på Spyken. Okay. Och inte på Katte. För Katte var det lite snobbiga alternativet. Och Spyken är lite mindre snobbiga.
Hur mycket ryska minns du då?
Nej, jag hoppade av den efter en halv termin. Jag valde egentligen bara för att hamna på Spyken.
Okej. Okay. Jag läste ju ryska i 2 år, men oturligt nog så hamnade elevrådsmötena nästan alltid när det var ryska. Mm. Men jag kan säga, men jag zavot Kristoffer, jag slår sig ju avtobus.
Ja, jag, avtobus vet jag ju också, det kan jag komma, ja. Det är väl den här bussen va? Eller det är
jag heter Kristoffer, jag lyssnar på buss.
Okej, okay. Jag kan äta avtobus universitet.
Okej. Okay.
Går den här bussen till universitetet.
Jaha, så pass.
Men det är nog det jag kan.
Eta där, det inrymde väldigt mycket.
Ja, det gjorde du va?
Ja. Mm.
Ja, men jag gick nog inte, ja, det var nog bara kanske 5-6 lektioner.
Ja.
Men ändå kan jag komma ihåg nästan lika mycket som dina 2 år.
Ja, ja. Du, hur blev du en sång- och dansman då? Alltså, var du det från början eller?
Nej, men det var väl på just Spyken där på gymnasiet sista åren som jag... Jag var med i skolans revy och hittade på sketcher och spelade med och sådär. Och fick verkligen smak för det här att hitta på saker och sen få uppmärksamhet och skratt på grund av det. Ungefär samtidigt så gjorde jag också, började jag hitta någon liten dosa med en sugpropp som man kunde sätta på telefonluren. Och vilket gjorde att man kunde spela in telefonsamtal. Och det gjorde jag också samtidigt, jag gjorde en massa busringningar som jag... spelade upp för mina kompisar och sådär. Så de två grejerna, om man tänker tillbaka, var väl liksom där man kände att det här är det roligaste jag vet verkligen, och få folk skratta.
Var det någon form av Hassan, källvattnet av Hassan?
Nej, så? Det var nog egentligen innan Hassan började. Det började strax efter.
Alltså, de fick idén från dig?
Ja, precis. Nej, men jag blev ju stort Hassan-fan där på tidig stadium och... Jag skickade faktiskt några av mina busringar, en kassett då, till Sveriges Radio och gick till Christian Lok då, och tänkte inte så mycket på det mer än att man var lite stolt över dem. Och sen kom jag ihåg en morgon när jag låg där i pojkrummet och sov i Lund, så ringde telefonen, var bara jag hemma, och så tänkte jag orkar inte svara liksom, och telefonsvaren gick igång och så var det Christian Loks röst och man var ju helt surrealistiskt att han ringde till mitt hus eller till mitt hem där. Och han frågade om jag ville komma upp till Stockholm och göra några busringar i Hassan egentligen då. Och det var ju väldigt häftigt.
Mm.
Men det var ungefär samma veva, det var efter gymnasiet där och jag hade pluggat lite på universitetet. Det var ungefär samma veva som jag hittade någon liten annons till en stand-up comedy-tävling i...
Ja, men vänta nu. Du måste ju berätta vad det var för grejer du hade skickat in där.
Mm, det kan jag berätta. Det var det jag minns var väl att jag ringde en optiker och liksom pratade med, förställde min röst där som lite äldre än vad jag var sådär, och jag hade en hund som såg dåligt, och så hade jag tagit min frus glasögon och tejpat fast på hundens nos, och det hade tydligen hjälpt tyckte jag, men hunden hade fått utslag på nosen och jag hade en diskussion med optikern hur jag skulle kunna lösa det här då. Så det var väl ett av dem i alla fall. Och sen kommer jag inte knappt ihåg alltså. Jo, jag ringde nog och bröt ganska mycket. Det var ju stort med det här 30 november firandet både i Lund och Stockholm, var väl de två ställena med nynazister egentligen som flögs in och hyllade. Det blev någon konstig rasistisk manifestation och antirasister och alltihop. Och då ringde jag till han som höll i allt det här och bröt väldigt kraftigt och sa, tror jag, att jag var från Turkiet och liknande, för att Karl XII hade ju spenderat väldigt mycket tid i Turkiet, och nu var Sverige mitt liksom nya hemland, och jag såg en stor koppling mellan Turkiet och Sverige och ville hylla Karl XII. Och det samtalet kommer jag ihåg, att han var rätt aggressiv och sådär, och liksom skeptisk till den här turken som ringde, och jag fortsatte och försökte liksom säga att jag kunde komma dit och bjuda på turkisk mat och allt möjligt liksom. Så det var nog ett av dem också.
Mm. Vad roligt.
Mm, det var fruktansvärt roligt att hålla på med det där.
Och du åkte upp och gjorde några sketcher då på Sveriges Radio?
Ja, det gjorde jag. Jag gjorde faktiskt dels någon sketch och dels någon busringning som gick i programmet.
Fan roligt.
Men de var, minns jag sen, jag hörde dem några år sedan. De var ju inte så roliga, minns jag nu, de jag gjorde.
De har inte åldrats med någon större värdighet?
Nej, precis. Men det var ju en fantastisk grej, och man måste ju verkligen säga att det var ju väldigt fint av dem att ringa upp den här killen i Lund och säga kom hit. Det var ju helt otroligt verkligen.
Hur gammal var du då?
Jag var väl 20-21 kanske.
Okej, okay. Och du fick bo på hotell? Och...
Nej, min brorsa bodde faktiskt i Stockholm då och hade precis börjat jobba på något företag, så att jag sov hemma hos honom då, så det var ju praktiskt.
Ja, jag förstår. Förlåt, du skulle berätta om någon annons.
Nej, men det var ungefär, om man säger varför blev sång- och dansman, ungefär samma veva som den här lilla kicken att man fick komma till Sveriges Radio. Och någonstans man märkte att wow, jag skickade in de här kassetten jag har spelat in hemma, och så är det någon som liksom i Stockholm på stora Sveriges Radio som bryr sig om det här. Det fick mig att svara på en liten annons i Sydsvenskan, att det var en amatörtävling i stand-up comedy i Malmö. Så anmälde jag mig till den. Och då var det... Jag visste ju ingenting om stand-up comedy egentligen. Man har sett lite på Slängda i brunnen och tyckte det var roligt, men inte mycket mer än så. Och då var det deltävlingar och uttagningar, var liksom lite större än jag trodde. Men till slut gick jag då till final. Och då var det...
Vad hade du för material? Kommer du ihåg något?
Ja, jag hade väl en del om Latin Kings. Hade slagit igenom jättestort då. Så jag hade lite om Latin Kings, kommer jag ihåg. Och sen lite... Ja, lite Indian grejer och sådär. Men det var ju mycket, jag visste ju inte hur det gick till knappt. Det var mycket svaga grejer, alltså, när man tänker tillbaka på det. Men det kommer jag ihåg, då var det fyra som skulle vara med i final. Jag visste ju inte vem de andra var. Men jag vet, man snackade runt lite och kände någon som kände någon och sa att det är en kille där i finalen som heter Johan Glans. Han är tydligen jävligt rolig, och honom ska du akta dig för typ och sådär. Eller han var till med från allra första början, hörde jag om honom. Så jag gick faktiskt och smygtittade på honom. Han var med också med en sån här deltävling. Och han sopade i banan den här deltävlingen och gick ju till finalen också. Så visste jag, okej, det är honom jag ska tävla mot. Och titta, oj vad rolig han var. Och sen så träffades vi och så tävlade vi då den där. Och så kom vi på delad första plats då, han och jag. Och så var Lenny Norman konferencier och... sa där på kvällen att vill ni komma och värma upp för mig när jag uppträder på Norra Brunn här nästa helg, så är ni välkomna. Och så tänkte man, ja det var väl charmigt och trevligt sagt, men det kommer ju inte bli av, kände man. Men så ringde han nästa dag och sa att ja, men kom nu upp hit och jag fixar flygbiljetter till er, så får ni uppträda här.
Mm.
Och så gjorde vi det. Så det var ju lite där startskottet egentligen.
Folk är så jävla snälla i stand-up-branschen, är de inte det?
Jo, det måste jag nog säga. Han var ju den första man sprang på, och han var ju otroligt schysst och tjatade in oss liksom, eller ja, krävde att de här två killarna ska flygas upp nu ska jag vara med dem liksom. Och vi hängde med honom på alla möjliga grejer länge och väl, och man kunde alltid ringa honom och fråga om råd och sådär. Och sen även andra man sprang på där första tiden var ju Alla var väldigt schyssta faktiskt, var de.
Och då körde du dina Latin Kings och Indian grejer. Kommer du inte ihåg något liksom regelrätt skämt?
Nej, det var väldigt dåliga skämt så att jag kommer inte ihåg dem nästan snabbt, för det var liksom inte så bra konstruerade riktiga skämt. Det var mycket attityd och energi, och jag gjorde liksom imitationer, gjorde jag en hel del av Latin King, gjorde lite han Bertil Svensson hemma i min trädgård och lite sånt där. Men inte bra var det, men jag kanske kunde jag ta hem det, för jag vet ju att det gick ju ändå rätt så bra, att publiken tyckte det var, såg ju att man gav allt och så där liksom, och verkligen var närvarande.
Nu är ju stand-up ändå 20 år eller någonting.
Precis, och det är mycket bättre nu också. Hade jag kommit med de grejerna nu så skulle det nog inte varit någon större.
Nej.
Det skulle varit gått mycket sämre, tror jag.
Det finns ju dock komiker som inte har förstått alltså anatomin i ett skämt.
Ja, samtidigt. Nu har jag inte varit på tag på de här, det finns ju massa rookie-klubbar och så. Det fanns ju inte då. Det var ju också det läskiga i det, att man skulle bli upptryckt där. Det var ju fantastiskt att komma till ett fullsatt Norra Brunn, men det var ju också enormt nervöst.
Mm.
Och där är 200 pers som sitter och väntar på Lenny Norman eller Babben Larsson, och så ska det komma en skåning där och babbla liksom som de aldrig har bett om. Så det var ju, man fick ju ut på djupt vatten omedelbart.
Mm.
Nu finns ju det massa mer arenor att träna på. Men jag tycker, när jag går till de här arenorna och kollar nya, så tycker jag i och för sig att det är rätt så hög kvalitet. Och många som är roliga, och många som egentligen tvärtom mot vad du säger då, har fattat.
Jo, men de allra flesta har ju det.
Mm-mm.
Men man kan gå på den, och det rekommenderar jag att man gör, att man går på Copperfields åtminstone en gång i sitt liv och kollar på Carl Axel Björnbergs klubb.
Okay.
För att det är så fruktansvärt konstigt. Alltså David Lynch skulle tycka att han skulle tycka att det var konstigt. Ja, där kan man få exempel på människor som inte har förstått anatomin med liksom setup och punch. Och,
men det är underbart att det finns då, för att det hör till genren nästan, tycker jag. För jag var i New York och körde där på en sån total rookie-klubb där man i princip får betala för uppträde, eller man är tvungen att köpa några drinkar eller ta med någon kompis som köper drinkar och sådär. Och det var ju också någon som var väldigt hög och knappt kunde snacka. Någon som började strippa. Ja, total, det var liksom en knappt stand-up. Någon konstig performance-grej. 10 olika komiker eller personer som stod på scenen. Så det var jag och kanske en till som gjorde det man nog kan kalla stand-up comedy den här kvällen. Men det är underbart samtidigt. Det är helt roligt att vara på ett sånt ställe.
Har du gjort många utomlandsgig?
Nej, inte så många. Några stycken sådär.
Är du sugen?
Till och från. Jag var faktiskt i London i helgen och så Magnus Betnér på en klubb där, och han är ju etablerad ännu, en headliner på klubbarna och avslutar kvällen och går hur bra som helst som vilken engelsk komiker som helst.
Okay.
Och då blir man ju sugen när man står där och tänker, fan vad häftigt ändå och kul att åka dit då. Men då han har ju fått jobba hårt för det och jobbar ju fortfarande, det är ju så enorm konkurrens och jättemånga som är jätteroliga.
Mm.
Så att det är väl det som kanske är lite för bekväm kanske.
Han kommer hit nästa vecka.
Vad kul.
Ja, jag hoppas det. Var han rolig?
Du menar från början? Eller
nej,
nu, eller?
Ja, nu i London.
Ja, det var han. Det säger man ju ofta med honom kanske, att det är mest, eller det är väldigt mycket åsikter och agitation och så. Och det är det ju, absolut. Men jag menar, det är ju samtidigt, det är ju skämt. Det är mycket skratt.
Mm. Hur har ditt material utvecklats över tid?
Ja, det har väl blivit mycket, mycket mer personligt och därmed bättre. Jag kan nog tycka att jag var ganska kass fram till någon som vibrerar någons telefon kanske.
Ja, min är på flight mode. Ah, ja. Jag har gjort som man ska.
Nej, det är bra.
Mm.
Jag har lite, jag ska stänga min flight mode också. Nej, men jag var nog ganska kass komiker, tycker jag själv i alla fall, fram till typ någonstans där 2006-07 någonting. Sen så, jag vet inte riktigt varför, men sen blev jag, vågade jag bli mer personlig och ja, bättre. Skriva roligare, mer engagerande grejer, tycker jag själv i alla fall.
Du, Kristoffer Appelqvist, jag pratade med honom precis innan. Han sa att du aldrig har en dålig dag. Alltså du gör aldrig ett dåligt gig.
Nej, det är svårt. Det är ju trevligt att han säger så. Men nej, men visst, det är väl ganska bra på att hålla någon jämn, relativt jämn nivå. Mm. Det kan man ju tycka på både gott och ont. Alltså det är ju praktiskt kanske för arrangören eller publiken, men ibland kan man ju känna själv att det skulle vara lite roligare att vara, ja, lite mer oförutsägbar. Det kanske inte behöver vara dåligt, men att det är liksom, wow, vad helvete hände där? Det är ju spännande med sådana människor också.
Mm. Men när bombade du senast då?
Bombade har jag nog inte gjort på länge som jag kan minnas, en riktigt sådär att man kliver av scenen och tänker att nu gick det åt helvete. Men däremot enskilda bitar i ens föreställning kan ju ganska ofta gå fel. Så fort man testar nya grejer så är det ju, ja, händer det relativt ofta att den lilla biten bombar i alla fall. Och då kan man få lite panik och man får hoppa upp på någon trygg räddningsplanka då, i form av gamla beprövade skämt.
Just det. Hur gamla är dina äldsta skämt?
Ja, det är nog några som kan vara rätt ordentligt gamla. Vågar jag knappt analysera, men det kan nog vara säkerligen en 2 år, vissa bitar.
Mm. Nu hade jag lite hårdisk problem här, men du nämnde Louis C.K. att du var lite peppad på det, att som han gör, slänga allt och börja om från början.
Ja, precis. Nu har jag gjort min turné då. Det här var ju tråkigt i ett helt år, och så ska jag göra den det här året också. Nu filmar jag den och ska väl ge ut den som något eller visa den. Det har jag inte riktigt bestämt. Men jag har i alla fall bestämt att jag ska inte göra den mer än det här året ut. Och då vill jag vill ju fortsätta med det här, och jag älskar att göra det här, så då vill jag hitta på nytt och skriva. Och det är väl lite, skulle vara en häftig grej att bara kasta sig ut med totalt oprövade grejer.
Mm. Hur mycket tjänar man som komiker på en sån här turné? Kan du säga så här, om du kommer till Karlskrona och så säljer du 200 stolar, alltså hur mycket får du per biljett?
Ja, det beror lite på, för det, så, det finns liksom lokala arrangörer, och det finns ja, det görs på lite olika sätt beroende på var man är liksom, och det är liksom olika produktionsbolag och sådär, så att 200 pers tror jag är ganska lite folk egentligen, för att jag går runt, gör det väl kanske, vi har 2 tekniker och jag har lite scenografi som ska med och sådär, men har man i snitt ett antal 100 pers, så det är klart det blir ju jättebra betalt såklart. Exakt vad det per biljett, det vet jag faktiskt inte.
Men det är inte så din deal men, ser ut?
Jo, det vi, jag har liksom får betalt beroende på hur bra det går, men jag har, man får de där avräkningarna efterhand, så jag vet inte exakt per huvud som, eller vad kan det bli? Det kan ju säkert bli uppåt en, ja, 40 000 per tillfälle om det går bra liksom.
Mm.
Något sånt kan jag tänka mig. Jag har liksom inte exakt koll på vad det blir.
Jag gick igenom nu idag grejer med dig från YouTube helt enkelt. Har du själv YouTube-googlat dig själv på sistone?
Inte på ett tag alltså.
Nej. Minns du vad du hittade senast?
Jag minns väl att det som brukar ha jättemycket tittare är några Kvarterets gatan-sketcher. Bland annat den när jag, Ulf, min figur där, säger att jag har dödat en kille. Och sen är det väl klipp från Stockholm Live, någon stand-up-bit till exempel.
Det var väldigt mycket från Roast på Berns som kändes som att det var väldigt ganska långt ifrån din vanliga persona. Tycker du att det är jobbigt?
Att det finns på YouTube, menar du, hårda, taskiga? Nej, tvärtom. Så tycker jag det var väldigt, väldigt roligt att göra det programmet. Och jag är bara glad att det finns på YouTube, för att jag tycker det blir kul. Och jag är glad om folk ser det.
Ja, vad roligt.
Och ja, det kan, jag vet, många kan ju tycka så att han är snäll och schysst och ser snäll ut och har skjorta på sig och sådär. Men jag är nog ganska taskig mot allt möjligt när jag gör vanlig stand-up också.
Mm.
Det vet jag, när jag och Johan Glans då gjorde en tv-serie som heter Räkfrossa, det första vi gjorde. Då hade vi ju kortärmade skjortor och pratade mycket vanliga dialoger i lågmäld ton på vår, ja, vanliga skånska. Och det var ganska mycket rätt grova grejer och grova ämnen och så det handlade om. Men det kommer jag ihåg att alla recensioner och så var att de är mesiga och snälla och sådär. Men då har man kanske inte riktigt exakt hört vad vi snackar om. Liksom.
Nej.
Folk kanske inte riktigt hör, de tittar mer om de här ibland.
Var det ingen som tog illa vid sig på Roast?
Ja, det var det väl säkerligen. Men det var egentligen, nej, inte mycket tycker jag. Det var där jag var allra taskigast tycker jag själv, var mot Bert Karlsson, där jag bara stod och rabblade liksom entonigt samma, ja, det finns på YouTube, samma skämt hela tiden kan man säga. Men han är ju själv en sång- och dansman på något sätt och skämtare, så att det var väl, jag tror inte han tog illa upp heller. Ja, men någonstans är det ju ganska etablerat med roast. Det finns ju på YouTube och från USA och de här jättehårda Comedy Central, så man kan tänka sig att de som tackar ja till att vara med ändå har lite koll på vad det är de ger sig in på lite.
Kollar du på mycket stand-up själv?
Ja, till och från sådär. Inte så jättemycket.
Jag var nyfiken på vilka som har liksom fostrat dig i din stand-up.
Ja, det vet jag knappt själv egentligen faktiskt. Jag är inte sådär humornörd direkt, att jag har järnkoll på massor med komiker och sådär. Det har jag inte.
Vill du fortsätta dela skådespelandet med stand-upen?
Ja, det vill jag väl. Samtidigt känner jag att det är stand-up som är mitt jobb på något sätt. Allt annat jag gör, ja, skådespeleri och tv och bokprojekt och så, är någon form av sidoverksamhet på något sätt.
Skulle man kunna säga att du är bekräftelse-torsk?
Det skulle man nog definitivt kunna säga.
Hur tar det sig uttryck då?
Ja, alltså jag tror att ger man sig in i det här yrket så är man, det kommer väl lite därifrån, om inte annat. Det är ju en drivkraft i sig. Jag har ju lyssnat på dina andra program här och då känner man igen sig väldigt mycket, det här med allt från Alex Kjulman, det här med twittrandet, att man vill få bekräftelse, bara man berättar, nu har jag kokt spaghetti här, och är det ingen som reagerar på det, tänker man, fan, jag har ju kokt spaghetti, nu får ni ju gilla det här. Facebook funkar ju verkligen så, man ska få en like bara man har kommit hem och tagit av sig skorna egentligen. Och så är jag också, många verkar ju vara det, så det är inget unikt på något sätt, men absolut. Alltså väldigt mycket bottnar i, om man ska referera till det här Appelqvist-programmet då också, som ju var väldigt bra där, att han pratade om hur man någonstans när man tittar på sig själv kommer på att man försätter sig i situationer där man ska få bekräftelse av folk som man ser upp till och har respekt för och så. Och det kan jag verkligen känna igen hos mig själv.
Vilka kända människor har du fått bekräftelse från?
Ja, det låter som man ska rada upp ett galleri. Nej, men det är ju, Sverige är ändå ett litet land och man springer på liksom folk som man har sett i tv när man var liten och som tycker om en och sådär, så, eller som har säger något vänligt ord, då blir man, oj, kan man leva på det resten av dagen liksom.
Men ja, så att då är du ganska bra på att ta in berömmet om andra ord.
Ja, fast både och, som han var inne på i sitt program, att man är bra på att ta in en kort stund, men sen springer man på någon negativ liten grej. Det kan vara en mycket svagare negativ grej än den här positiva grejen var, och då tar den över totalt om man bara fokuserar på den. Vilket ju är hemskt synd och trist att det ska vara så. Men kanske är det bra, är väl synd att säga, men det kanske ändå, det gör ju att man blir produktiv.
Mm. Men du, finns det verkligen människor som ogillar dig?
Ja, det finns det, absolut. Och de fokuserar man ju på alldeles mycket. Jag kan ju få arga brev här med brevlådan. Folk har liksom snokat upp ens adress och jag kan få just på internet och så påhopp.
Mm-hmm. Berätta.
Ja, det är så fort man syns i ett stort sammanhang så är det ju hundratusentals människor som ser det, och då är det alltid några som blir upprättade eller så.
Men vad hugger de på?
Ja, det kan vara allt möjligt. Till exempel i roast-programmen där, det får man ju, kan man ju räkna ut att man retar upp en del när man är just, det är ju det som är genren, att man ska vara taskig och säga fula ord och sådär, och det kan ju bara det. Ja, då kommer lite arga mejl och sådär, att varför, hur kan det vara så här taskig mot Bert Karl? Faktiskt just Bert Karl, som var många gubbar som hörde av sig och tyckte det var höjden att av taskighet mot honom.
Leder det till en stunds självrannsakan?
Ja, det lämnar ju inte en oberörd. Samtidigt kan jag också, om jag tycker att jag har gjort någonting skoj som jag står för och tycker det är kul, då kan det nästan till och med trigga igång. Man kan nästan bli glad, blir man väl inte av när folk hårdar mot en och säger taskigt. Men man kan i alla fall, det kan tända en gnista det också. Ha, 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 där jag ska visa dem. Eller det visar att jag tänkte rätt, för jag rättade i alla fall upp några. Folk sitter inte bara slätstryket och oberörda liksom.
Brukar du svara på mejl när de är arga på dig?
Det händer om det är något sakligt i det. Så gör jag det. Vi hade någon sketch i Morgonsoffan program som vi gjorde, där vi hade en Jas och Petra Mede var så här programledare, morgonparodi på frukost-tv, och så var Johan Glans, vi hade psoriasis och skulle skrapa lotter eller vad det var, vinna någon tävling och sådär. Och vi var väldigt okänsliga då mot honom, han hade ont, och så skämtet var liksom vilka kräk vi var som programledare. Och det här hur en okänslig programledare inte läser in situationen, han sitter en stackare som egentligen inte borde vara där för att han mådde dåligt och sådär. Och då var det några som hade av sig som tyckte att man drev med den psoriasissjuke så att säga. Vilket vi inte alls gjorde, utan vi drev med de dryga, okänsliga programledarna. Och ibland när det kommer en saklig kritik, någon, det kan vara någon som nästan vänligt undrar, jag fattade inte det där, jag har själv barn där som har psoriasis och beskriver, då kan det nästan vara rätt intressant diskussion om man kan svara, nej men så här tänkte vi skojade på det här sättet. Och jag fick något argt brev bara nu häromdagen, vi har ju i vår långfilm, så ljuger min figur Ulf om att han har cancer, bara för att han vill få sin vilja igenom. Och då kommer någon arg grej om det, att man får inte skoja om cancer och tänk så många som är cancersjuka och sådär. Och det är ju sant, men vi skojar liksom inte om cancern i sig då, utan vi skojar ju om någons vansinniga då egentligen bekräftelsebehov och behov att vara omtyckt och vara med sina kompisar. Så han går till den yttersta gränsen för att ljuga då. Det är ju det som, det är på hans bekostnad vi skojar. Vi skojar inte på bekostnad av någon som är sjuk. Det är inte vår tanke alls.
Om jag hade vetat att du skulle vara en halvtimme sen till intervjun, då hade jag sett hela filmen.
Mm.
Nu var jag tvungen att dra.
Hur kan du se den förresten?
Ja, men jag var på bio precis.
Ja, det var bio. Jag tänkte, shit, har den kommit ut?
Jag har laddat ner den från Pirate Bay. Jag skojar bara. Men jag sticker till en hundring innan du går. Så kan ni dela upp den sen. Nej, jag var på bio faktiskt.
Ja, vad kul.
Den har ju blivit sågad av vissa recensenter.
Ja, det har den. Mm. Nej, men jag tror i alla fall att vi, de som gillade tv-serien Kvarteretsgatan kommer i alla fall känna igen sig och inte bli besvikna att vi har gjort något helt annat helt plötsligt.
Mm. Blir man rik på att få en bio? Jag är väldigt pengafokuserad, jag ber om ursäkt för det. men tjänar man mycket pengar på att få göra en biofilm?
Nej, det tror jag aldrig man gör i Sverige, utan det om det skulle gå något så fruktansvärt bra, det vet jag inte. Vi har någon liten del i det hela liksom, för vi har liksom riskat en del av vårt jobb så att säga. Men det vet jag knappt, då tror jag det måste gå väldigt, väldigt bra. Så nej, det i Sverige tror jag inte man kan, det har folk sagt i alla fall, att det kan man inte riktigt bli med tanke på hur, ja, att det tar mycket tid och engagemang och jobb att göra det liksom.
Du är ingen fattiglapp antar jag.
Nej, det har ju gått bra här med det här, mitt jobb.
Men i den mån du är rik, är väl liksom, var kommer de pengar ifrån? Liksom?
Nej, det är ju stand-up comedy-föreställningar.
Ja. Företagsgiggen?
Ja, det, och även om man då lyckas sälja biljetter till en enmansshow så blir det ju bra arvode.
Mm.
Absolut.
Vad kostar du när du gör företagsgig?
Det är ju väldigt, jag har någon sorts filosofi som den här branschen ju har i stort, som kanske flygbolag, att det finns liksom den dyra businessbiljetten som kan vara 5 gånger dyrare än standbyplatsen i samma plan. Och så funkar det här också, att
om man bokar det väldigt, väldigt sent,
ja, då är det
nästan gratis.
Är det gratis då? Ja, precis. Nej, men det har ju då med vem som bokar, och är det då ett stort företag som har en stor fest, som ju sådana stora fester kostar ju miljonbelopp liksom, och då får jag ju också jättebra betalt, kan få uppåt liksom, ja, det kan vara 40 papp någonting i sådana sammanhang. Och sen gör man ju, ja, det kan vara ett gäng eldsjälar som startar en klubb, då är man där i princip gratis liksom. Så att,
Är du rädd för någonting i din karriär?
Det är så roligt det här, och man har liksom som förmån att stå på just det här, att som dröm jag har haft länge att sälja ut en teater, och det sitter flera hundra pers där som tittar på mina tankar och spaningar i 90 minuter. Det är en sån oerhört stark dröm jag har haft så länge som man får nypa sig i armen att det är på riktigt nu. Men det har ju då nackdelen att jag är rädd att den ska försvinna eller ta slut. Att jag inte ska få göra det. Och den dagen kommer ju komma såklart. Fattar jag också. Men den är lite rädd för.
Hur går det till när du skriver nytt material? Alltså rent fysiskt, tar du fram din iPhone och gör anteckningar och i sådana fall?
Precis.
Och hur ser de ut?
Om man får en idé så brukar jag skriva ner dem där i vilket sammanhang som helst. Man kan sitta på tunnelbanan och få en idé så skriver jag ner den som en kryptisk idé. Den kanske står skosnär, är vad som helst egentligen. Och sen får man ju ibland sätta sig ner lite för sällan. Den här har man ju alltid någon sorts stress att man borde sätta sig ner och skriva mer fokuserat och oftare. Men då tar man ju fram de där lösryckta idéerna och försöker
dechiffrera.
Ja, förstå vad det man tänkte och skriva lite runt om och skriva skämt.
Ja, då kollar du anteckningar så står det bara skosnören.
Ja, jag kan se om jag hittar
något
här.
Ja, det vore jätteroligt.
Ja, ibland är det ju obegripligt. Men jag har skrivit här tyst avdelning och så ett streck tysk avdelning. För jag satt på tyst avdelning på tåget häromdagen. Jag hamnade där och så bara tänkte att det lät som tysk avdelning. Och så tänkte jag att det kanske kan bli en rolig tanke att det finns tyska avdelningar på tåget. Men jag ska ju säga då att 90% av de här grejerna man skriver ner blir ju ingenting.
Nej.
Sen har jag skrivit vem ska säga hej då först. Och det har jag väl tänkt på när man kanske pratar i telefon då eller så. Ja, det här som det kan vara ibland, svårigheten att avsluta ett samtal, vem ska. Men så kan det vara, och det är ju ingenting det här.
Nej.
Vilket gör ju att det krävs ju jobb sen för att det ska bli något.
Mm. Det här med bekräftelse, den här podcasten är ju ny för mig. Och jag blir ju tokig i vad folk säger om den på Twitter liksom, och sådär.
Mm.
Så måste det ju vara för dig också att du kollar liksom, när du har kört ett gig så kollar du vad som har hänt på Twitter, eller?
Ja, du menar, man får ju sådana här mentions som det heter, som är ett meddelande man själv.
Just det.
Så de, där blinkar det ju till att man har fått ett sånt i princip, så det kan man ju inte låta bli.
Nej.
Men däremot...
Man kan stänga av det om man vill.
Okej. Okay. Mm. Ja, det ska jag aldrig stänga av.
Nej.
Men däremot, jo men så är det. Och nu när vi har gjort filmen och vi hade premiär och sådär, dels kollar jag varenda recension slaviskt. Jag söker sig vad folk bloggar och har massor med gånger skrivit in på Twitter, sökt på Kvarteretsgatan och så, bara för allmänt se.
Mm.
Vilket ju är dumt egentligen. Det får inte bli för mycket sånt.
Varför är det inte?
Ja, dels tar det ju tid och det känns inte sunt att vara så bekräftelsesökande, tycker jag. Någonstans, just när man är stolt och glad och tycker man har gjort något väldigt kul, så borde man ju inte heller behöva bry sig så mycket om vad andra tycker egentligen.
Nej, men om man inte brydde sig om vad andra tyckte så skulle inte vi vara här.
Nej, kanske det. Och sen är det också rent, tycker jag, lite, så här, lite smått vetenskapligt spännande att se. Om man då har sett en film i 90 minuter, vad är det man nämner liksom? Vad är det som berör folk? Det är bara det är lite spännande i sig. Inte bara själva bekräftelsen då, utan också bara lite kittlande att se vad folk bryr sig om.
Jag har förstått att när människor onanerar att de tänker liksom på sexuella minnen som de har och sådär. Alltså finns det liknande, alltså kan du hålla på så med bekräftelse? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår inte 100% vad du menar faktiskt.
Nej, men så här, och då...
Att man plockar fram mysiga beröm man har fått då och då.
Exakt.
Och njuter lite av dem efterhand, så att säga.
Ja.
Ja, det kan väl hända kanske. Men snarare tyvärr då att man grämer sig över... tvärtom då, när någon har sagt något taskigt eller tycker man är kass liksom.
Mm. Skulle du vilja jobba med det där aktivt, att försöka mindfulnessa till dig själv?
Ja, det kan jag nog tänka ibland, att man borde vara duktigare på att fokusera på positiva och lustfyllda grejer liksom.
Ja.
Att drivas av lust och inte av ångest, det vore ju trevligare. Och det kan jag känna att jag kanske lite för ofta drivs av. Ångest är ett väldigt starkt ord, men det här att man hoppar på ett projekt och det är jättelustfyllt, åh vad kul, och man har skoj, men sen drivs man mycket av rädslan för att projektet ska misslyckas, och det är det som gör att man jobbar väldigt hårt då, och med det. Att det ibland nästan tar över då, att det är så roligt att göra det.
Mm.
Men det går ju vågor det där. Ena dagen är det rent, man bara skrattar och har så kul, man hittar på de här, det man ska skriva eller vad det nu är. Nästa dag drivs man mer av, nej helvete, det måste bli klart i tid, eller vad ska folk tycka om det här, nu måste jag göra bra så folk gillar det. Liksom. Det pendlar lite fram och tillbaka, och det är väl rätt likt, jag kan tänka mig att det är så i rätt många jobb egentligen, kanske till och med även jobb där man inte kreerar något utan
spärrvakt på SL.
Ja, det är svårt att säga, men, mm. men i alla fall jobb där du har liksom deadlines och du kanske är liksom programmerare eller och ska leverera ett nytt ekonomisystem till din kund. Det kanske också pendlar lite mellan vad skoj det är att göra det här, till att man går upp och gör det för att man är rädd att man ska hinna eller sådär.
Ja, och du menar att du alltid har en sån, att det alltid kommer en sån ångestfas i varje projekt?
Mm, så är det.
Vet du redan nu vad du ska turnera resten av året? Och göra lite vanliga stand-up-grejer också, eller?
Ja, lite grann också, men mest den här turnén då som jag är ute på.
Jag tyckte jag såg att du var bokad på Brunnen.
Jo, men det är också. Jag försöker ändå vara där regelbundet. Ja, det är ändå liksom navet i svensk eller Stockholms stand-up comedy någonstans.
Ja, verkligen. Har du någon favoritklubb att uppträda på? Är det den eller?
Ja, det är en av dem, och sen finns det några stycken andra som är väldigt roliga.
Berätta, vilka?
Ja, det finns ju ett ställe som heter Rubis i Göteborg, som är den som är kanske Göteborgs Norra Brunn skulle man kunna säga. Och sen finns det ju ett antal lite mer nyare underground, det är de ju inte längre för de har funnits ett tag, men det finns en som heter Prick Prick i Lund och Malmö till exempel som är väldigt rolig. Ja, det finns några stycken.
Men vilka andra komiker umgås du med?
Jag umgås med dels med Johan, eftersom vi jobbar ju mycket och sådär, men vi umgås också en hel del privat, och sen mest egentligen kanske med honom sådär privat umgänge.
Kristoffer Appelqvist, ni känner varandra också, men ni hänger liksom inte, eller?
Nej, man känner ju väldigt många, och man lär känna varandra ganska bra tycker jag, just i den här branschen, och man sitter ju ganska mycket i samband med gig, och man delar den här nervositeten och liksom har mycket erfarenhet man kan dela av, så man kommer varandra relativt nära fast man inte är jättebra kompisar många. Så att honom till exempel var i Lund senast och hade någon ledig kväll, då lyckades jag snoka reda på att han var där, och så var jag och kollade på honom, och vi var ute och drack öl, och är nu när jag kollade på Betnér i London och sådär. Så man hänger med väldigt många av dem i jobb sammanhang liksom.
Mm. Det är inte en jättestor värld stand-up.
Nej, ändå är den väl det nu. För nu så tycker jag att när vi började där med den där tävlingen och så var det ju, visste man ju vem alla var, namnet på alla, och vi var de nya från Skåne på något sätt. Mm. Och så där, nu känns det som att det är så många som man vet inte.
Nej, så måste det väl vara förvisso. Men det är ändå inte, alltså, man kan ju ändå, Stockholms klubbar kan man ju ändå räkna upp, antar jag. Eller jag skulle nog
kunna. Jo, det kan man väl, men det känns som det finns en hel, som sagt, en hel klubbcircuit nu som inte fanns förut. Vilket är ju väldigt, väldigt kul och väldigt bra för branschen.
Kommer du ner ibland på Big Ben och kör oannonserat?
Nej, jag har gjort det någon gång, men det var länge sedan.
Mm. Varför, alltså, gör man det för att testa nytt, eller för att man har haft en dålig kväll och behöver en bekräftelse?
När jag var där, det var väl nog i samband med något sånt här tv-program och så, man hade just ville testa lite grejer för ett skarpt läge innan man går upp i tv-rutan. Så det är ett bra sätt.
På vilket sätt har du nytta av din ekonomutbildning? Alltså, är du färdig? Har du någon sån här, något diplom hemma?
Ja, det är, jag tog en sån här filmag eller vad det heter. Mm. Och, men det var ju egentligen, jag läste ju fristående kurser liksom.
Okay.
Så att, och så blev det en examen till slut. Mest för att jag tänkte att det kan vara bra att ha när man... För jag började ju uppträda samtidigt som jag pluggade. Så att jag har egentligen aldrig haft någon använt den.
Nej. Men en dag ska du dra dig tillbaka och...
Exakt, ja. En nytta kan man kanske ha, för man har ju skrivit lite... Man fick ju skriva arbeten och uppsatser och så. Just med deadlines och sitta... Ja, grupparbete. Det är inte helt olikt att göra tv-program och sådär. Förutom att det är skämt i tv-program.
Vad skulle du göra om du inte fick... Eller om du var tvungen att lägga ner stand-upen då? När ingen tycker att du är rolig längre.
Vad skulle jag göra då? Jag skulle väl... Ja, men marknadsföring var ju det jag läste en del av då när jag pluggade. Och det är ju... Det tycker jag är rätt kul med
reklam.
Med reklam och sådär. Och det är ju lite släkt ändå med det här med... nej, du skakar på huvudet. Du håller på med sånt, ja.
Ja, gör inte det.
Nej, jag vill inte det. Jag skulle bli en bitter reklamare troligtvis.
Ja, jag tror det.
men en bransch som jag i och för sig kan tänka att jag nog hade kanske kunnat hamna i om jag inte hade gjort det här. Det är att vara psykolog egentligen. För det är ju... Ja, men jag är liksom intresserad av människor och människors psyke.
Mm. Jag har en ganska bra psykolog, passande framtoning tror jag.
Du
känns ju lyssnande liksom.
Mm.
Vilket jag antar är ett plus om man ska jobba med det.
Ja, det borde det vara.
Om man är intresserad av det så tycker jag att om du gillar podcasts så tycker jag att du ska lyssna på... Det finns en amerikansk ståuppkomiker som heter Paul Gilmartin, tror jag. Som har, det är min kompis Nille av Ekestam som har tipsat mig om den. Den heter Mental Illness Happy Hour. Han intervjuar inte alls bara komiker men ofta människor i underhållningsbranschen. Men människor med trasig bakgrund liksom. Det är ungefär som In Treatment.
Mm. Ja, det gillar jag väldigt mycket.
Ja, fast det är i podcastform. Och det känns väldigt mycket som att man inte borde få lyssna på det här.
Mm.
Alltså det är ett samtal som är alldeles för privat. Ungefär som det här. Det är,
ja, vad spännande.
Ja.
Kolla upp.
Nej, jag skojade att det var som det här. För det här är inte så psykolog. Det här är lite mer en vanlig intervju.
Nej, men jag har ju lyssnat på de här du har gjort. Det är ju lite så.
Ja. Men jag vill krama ur dig din ångest lite mer nu innan jag släpper dig.
Nej, men jag sa ju till dig innan vi började här att jag är lite rädd för att komma hit nästan just för att jag har hört de andra och de har varit så otroligt självutlämnande och sådär. Tänker jag, fan, det måste jag också. Jag kan inte bara sitta som
en mussla
då. Jag har jättemycket tycker jag faktiskt.
Ja, jo, men det har du.
Jag har nog aldrig gett någon så mycket i någon intervju. Jag är väldigt, väldigt hemlig på något sätt och väldigt vill inte.
Det är ju jättemysigt. Tack för det. Jo, just det. Jag frågade dig när datorn krånglade, så frågade jag dig om det faktum att Lenny Norman tog dig som protegé, eller dig och Johan Glans. Har du tagit protegéer?
Ja, man vill ju inte utmåla sig som den här gudfadern som har hjälpt någon så himla mycket. Men man har genom åren när man gjort grejer tagit med. Just för band så att säga och sådär. Så att jag, till exempel när jag, Robin Paulsson som gör sin talkshow, Marika Karlsson, en annan som just är från Skåne båda två och bodde där i Malmö Lundområdet, de hade jag med precis när de hade börjat till exempel lite grann på olika sammanhang. Och ja, det är några stycken genom åren som man har liksom, inte minst för att det är kul att resa med någon och sådär. Det är skoj att hänga med andra liksom.
Mm. Får säga till om du behöver någon gång som är lite grön.
Ja, får gå och kolla på det. Hur länge mycket har du kört?
9 gig tror jag.
Nej, okej.
Mm.
Och med hur många minuter åt gången så att säga?
Jag har varit uppe och vänt på 9-10 kanske. Men då har jag ju egentligen kört en 6 väldigt otajt.
Ah, ja.
Det gick jättebra första gången, dåligt andra gången, bra tredje gången och då kände jag att jag kan det här gång 4. Så då gick jag upp och tyckte att det var så mysigt att stå och hålla i den där micken. Så då drog jag alla skämt mycket, mycket långsammare bara för att få stå i strålkastarljuset. Vilket var dåligt. Det var ingen bra idé.
Nej, men jag tror du gör rätt som experimenterar.
Jag har ju haft problem med med min persona eller, vad, eller så här. När jag började, det låter så jävla töntigt när jag säger när jag började, men när jag började i november, det vill säga för ett halvår sedan, då var hela sättet väldigt fokuserat på det faktum att jag är nykter nu, men att jag knarkade och söp mycket förut. Och jag tycker att, och det gick ju ganska bra, för att det var lite, det kändes lite unikt, tror jag. Det är ingen annan som har den där nyktra alkis grejen. Det kändes nytt, tror jag.
Jo, det är en spännande ingång. Man vill ju höra, oj, vad har han att säga? Ja, känner man ju intuitivt.
Lite så. Men jag tror också att jag hade lite, jag har problem med det för att jag har inte grävt så djupt i det som jag kanske borde göra. Så jag tror att om jag skulle jobba mer med, för min nykterhet, det är liksom bara, den bara är. Det är många av mina kompisar som är så 12-stegs människor och så, de har ju kommit mycket längre med sin nykterhet. Jag har ju fortfarande liksom, jag bara bestämde mig och sen så la jag ett lock på liksom hela skiten.
Nej, men det får ju ta tid, det märker man ju. Det kan ju vara komiker som man har sett någon gång och sen har man inte sett dem på 2 år. Och sen springer man på dem på någon klubb och tänker, oj, nu var det ju riktigt bra det här. Så det handlar mycket om att låta det ta tid och nöta liksom. Och
det var många som sa så här, ta nu dina 5 minuter och så slipar du på dem riktigt mycket och byt inte material utan slipa på dem här. Och sen så träffade jag, tog en lunch med Soran innan jag hade börjat med Värvet, som sa så här, ja, det där gamla tipset, men skit i det för fan, det är klart att du ska skriva nytt. Och då berättade han att han hade skrivit nytt, det kanske vi pratade om i podcasten också, att han skrev nytt inför varje gig liksom.
Just det, det gjorde jag också, för jag fattade inte heller, var precis som honom, jag fattade inte att man kunde göra samma skämt flera gånger. Jag trodde inte man kunde, jag förstod inte det. När jag hade sett Slängda i brunnen på tv så trodde jag i princip att det var, ja, inte improviserat, det kanske jag fattat inte var, men att det var bara då den kvällen. Nej, jag tror alltså det är så svårt att ge tips och folk frågar vad är roligt och sådär, och jag tycker så fort man analyserar humor och kommer fram till någon sorts regel, det finns ju olika så här, man ska alltid sparka uppåt och det måste vara så här och så här, men så fort man kommer fram till en regel så hör man ett skämt dagen efter som bryter mot den regeln, som är väldigt roligt. Så regeln är kanske att det inte finns några regler.
Men du menar att den här sägningen om att om setupen och punchen liksom, att förlåt, att det inte, har du skämt som bryter mot det?
Jag försöker att inte analysera det i alla fall. Om någon skulle titta på vad jag säger kanske de skulle komma fram till att det alltid är så, men jag försöker att inte bry mig om det utan bara försöka skriva från magen och får det att låta som när jag snackar med mina kompisar. Just med tanke på det att man tar till sig dåliga omdömen och slår bort dem bra. Men jag fick faktiskt en av mina riktigt bra recensioner i veckan som gick här. Och som, där jag blev så väldigt glad och stolt över formuleringen. För det var det någon som skrev att det lät just som när man sitter med ett gäng kompisar och snackar. Och det är precis det någonstans jag själv vill, att så vill jag att det ska vara. Det är liksom drömmen, om det kan kännas så, fast det är 500 pers där.
Vad är ditt mål?
Det har jag inget riktigt ut. Jag har ju haft olika mål och drömmar när man började med det här och så lite hur det, branschen såg ut på något sätt. Och det var det att göra en egen föreställning då, och det var att göra en film, har varit en dröm och ett mål. Och även att vara med, har jag också haft det som en annan dröm, att vara med i någon sorts teateruppsättning, bara som skådespelare. Och förra året då så hade jag premiär på min egna föreställning och spelade in vår egna film där med vårt gäng där, och var även då med som skådis i en fars som gick på sommaren. Så på, under loppet av ett halvår så brände jag, det var ju många års förarbete för många av grejerna då, men jag tryckte in de här långsiktiga drömmarna. Vilket gör att man blir lite desillusionerad faktiskt, att vad är nästa dröm?
Ja, det förstår jag.
Egentligen.
Så nu är du helt utan liksom, eller vadå?
Nej, det ska jag inte säga, för att det är så pass roligt att hitta på skämt och få folk att skratta åt dem. Och den kicken varje gång den sker, liksom varje gång man upptäcker shit, det här funkar, då det här, det blir den här magiska känslan i rummet. Den, det är den som gör att man håller på någonstans, det är den man jagar hela tiden. Och det är ju drömmen att fortsätta med det och kanske göra då en ny föreställning till exempel.
Hur länge har du hållit på?
Den där tävlingen då, där man tog de första staplarna, det var hösten 94.
Okej.
Okay. Så det blir 18 år, vilket är helt totalt obegripligt för mig.
20 om ett och ett halvt.
Ja, det är helt obegripligt. Det känns som att det är bara en... Det känns fortfarande som att man bara har gjort det lite grann egentligen.
Hur ska du fira det då? Vänta, du fyller ju för fan 40 år.
Ja, jag också. Mm.
Vilket datum då?
29 november.
Hur ska du fira? Det blir roast eller?
Jag har faktiskt funderat på det. Första när roasten som gjordes i Sverige var ju när Henrik Schiffert fyllde 40, och då var vi ett antal komiker som fick roasta honom. Och så filmade han det, och det blev i sin tur väl nästan någon sorts pilot kan man säga, som sen blev roast-tv-programmen. Men det, just den kvällen, det var ju något av det roligaste jag gjort faktiskt. Det var den allra första gången den här tävlingen, när man var så nervös, och sen gick man upp på scenen och märkte att shit, folk skrattar åt mina skämt här, och vilken känsla det är att stå här. Det var nästan lite likt den här roast-kvällen sen, för det var också ett helt nytt sätt att göra de här supertaskiga liksom påhoppen, och men ändå som värme i rummet. Alla vet att det här är ett sätt att göra det på. Men det var helt nytt den kvällen för alla oss där inne, tror jag. Och så det har jag faktiskt funderat på lite. Nu ska jag själv fylla 40. Man kanske skulle kunna göra en likadan grej då. För att det har ju gått lite tid. Och lite kul nostalgi att man kopierar hans grej. Man säger det rakt ut. Nu kopierar jag det här. Jag gör samma som han gjorde, för att det var så... Men sen tänkte jag nu, bara, tänkte faktiskt på det här om dagen, bara, det var ju inte så länge sen, känns det som. Och då känns det inte lika roligt, och då känns det nästan som att man har snott någon annans grej. Alltså har det gått lite tid, blivit lite, nästan lite nostalgi-revival och det här.
Fast jag tycker nog att det funkar.
Du tycker du skulle, ja.
Bara jag blir bjuden den här gången så.
Ja, men jag får fundera, jag har faktiskt, jag har funderat på det.
Ja. Nej, du behöver inte bjuda mig. Nej, är du sugen på att göra någonting allvarligt?
Ja, någon gång är det. Absolut. Det skulle vara spännande.
Mm.
Men jag är så glad att få göra humor också. Och man märker ju hur många både skådisar och manusförfattare och så tycker att det är fint med humor. Och tycker att det är så svårt med humor. Och det vågar jag mig inte på och sådär. Och då är man lite stolt och glad att vara i det facket som många tycker är svårt. Och ja, plus att det är väldigt, väldigt roligt att vara i det.
Mm.
Så att jag har liksom ingen längtan bort från det, riktigt.
Nej. Vad ska du göra efter den här inspelningen? Klockan är 17:14.
Jag ska hem och umgås med min familj.
Trevligt.
Mm.
Jag har inga fler frågor. Är det någonting du tycker att jag borde ha frågat om?
Nej, det tyckte jag var uttömmande.
Nej, men tack för att du kom.
Mm, tack själv.
David Batra var det där. Det var väl ett härligt snack. Mycket stand-up. Han turnerar land och rik runt. Kolla in davidbatra.se för mer information om det. Ja, det var väl ungefär det jag hade att säga. På skärtorsdagen verkar det som att jag kör stand-up på Big Ben om någon vill titta förbi och prata podcast. Hej! Glad påsk! Värvet är tillbaka om någon vecka. Vi hörs då.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.